Dagens Eko, ubåtjakten i Karlskrona. Insprängning i eftermiddag. Nu är marinen nästan säker på att något föremål är instängt i hamnbassängen.
Det finns så många tecken som tyder på att det finns någonting i den här hamnbassängen. Så vi utgår i vår planering nu från att här finns främmande undervattensfarkoster eller miniubåtar inne i hamnbassängen.
Ja, jag står just nu på kajen alldeles nedanför landshövdingebostaden i det centrala Karlskrona. Och utanför här på fjärden, där pågår just nu en intensiv jakt på något som militärledningen tror vara en främmande ubåt. Och i så fall så är det frågan om en miniubåt. Det har ljusnat och helikoptrarna finns där ute. Jag kan från min plats här inte se dem, men man kan höra dem då och då när de cirklar runt och lyssnar med sina hydrofoner under vattenytan.
Tänk att varje år har sin egen ubåtsjakt.
Ja, det har blivit så de senaste åren. 1984 års ubåtsjakt var mycket lång och mycket intensiv.
Men den hade nya inslag av lite mer mänsklig natur.
Lunchekot om ubåtsjakten i Blekinge. Nu talar man om mystiska dykare som har setts på skären utanför Karlskrona.
Försvarsstaben bekräftar nu på förmiddagen att man fått in uppgifter om att grodmän varit synliga de senaste dagarna i Karlskrona skärgård. Det är inte frågan om grodmän från varken marinen eller kustbevakningen. Något mer vill man inte säga om de här uppgifterna.
Den analys vi har gjort under torsdagen, den antyder att en främmande person tagit sig upp ur vattnet öster Almön, passerat över ön och därefter gått ner i vattnet på Almöns utsida, västsida.
Med tiden började hjärnspökena visa sig. Lokaltidningen rapporterade om döda grodmän som förvarades i fryshus. Bubblor, alldeles i vattenytan. Stort larm. Det var avloppsledningen till Almön som reste sig ur dyn och rapade i vattenytan.
Det vållade mycket stort rabalder på tidningarna. Journalisternas rapporter om den och andra händelser, de överträffade varandra i uppfinningsrikedom. Eller var det så att det blev sanningar där ute i havsbandet, bland minor och bland handgranater? Skärgårdsborna i Blekinge, de levde ju i något som närmast liknade undantagstillstånd.
Legitimation finns det.
Ska du ha för legitimation då?
Det spelar ingen roll.
Körkort eller annat?
Det går bra med körkort.
Två, är det tillräckligt? Du och de som inte kan legitimera sig, hur gör man med dem? Kommer inte de förbi här?
Ja, det var ju på. Man får ju se lite om man verkar
misstänkta.
Ja.
Ja, är det många ni? Stoppar ni all trafik?
Ja, stoppar all
trafik. Efter veckor av ryktesspridning krävdes ett rakt besked. Försvarsstabschefen borde ju veta.
Ja, jag kan åtminstone säga så mycket att det är inte bara en enda enhetstyp, utan det har en spridning i sig. Och däremot den tekniska nivån på det kan jag inte uttala mig om.
Ja, den dagen fick vi verkligen reda på hur det låg till. Det var inte bara en enda enhetstyp. Det hade spridning i sig. Det uttalandet kommer mycket högt på myndighets Sveriges egen 10-topplista för bästa oklara intervjusvar under 1984.
Men vi fick besked. Efter några månader fick vi veta att det hade varit grodmän där och att de kommit i ubåtar och miniubåtar. Men varifrån de kom, det gick inte att slå fast.
Överbefälhavaren som har ansvar för detta har med sitt ämbetsmannansvar lämnat en rapport till regeringen där han är övertygad om att det har förekommit kränkningar. Regeringen har ingen anledning att ifrågasätta överbefälhavarens rapport.
Regeringen är också övertygad om detta?
Jag har sagt att överbefälhavaren har vårt fulla förtroende.
Betyder det att regeringen också delar ÖB:s uppfattning att det inte går att peka ut den nation som har utfört kränkningarna?
Självklart.
Det betyder att det kan lika gärna vara NATO-ubåtar som ubåtar från Warszawapakten.
När man icke överhuvudtaget kan peka ut någon nation så ska man heller icke spekulera.
Har misslyckandet i Karlskrona påverkat tilltron till den svenska neutralitetspolitiken?
Tror jag inte. Tvärtom, vi har visat närvaro. Vi visar i det fallet vår vilja. Ingen kan överhuvudtaget anklaga oss för att överhuvudtaget inte vilja komma till rätta med det här problemet.
Nej, vår vilja kanske inte ifrågasattes, men försvarets forskningsanstalt, de underkände i stort sett hela ubåtsjakten. ÖB hade inte varit nöjd han heller, men FOA tyckte det var skrutt med nästan allt. Med befälen, med motivationen, med kunskapen hos de värnpliktiga och så vidare. Han hade ägnat sig åt alldeles fel saker. Den här legitimationskontrollen till exempel, det var bara strunt. En israelisk forskare på FOA med mycket stark utländsk brytning. Han gick ut och in i det avspärrade området med kamera på magen i flera veckor utan att någon gjorde någon ansats av att sätta bojor på honom.
Märkliga varelser har sett smyga i våra gränsmarker i andra väderstreck också. Och det är inte en släng av förföljelsemani hos svenska folket, för det finns ögonvittnen.
Först registrerades som att det var en stor hund som kommer här uppe i skogen. Men jag tyckte den såg lite konstigt ut och den var väldigt skygg och rädd. Den sneglade till på mig och sen bara kastade den sig över vägen. Jag gick upp och tittade då. Och såg spåren efter det här djuret. Och det var ju kraftiga stämpelavtryck. Så jag registrerade helt enkelt att det här måste vara en varg.
Vargen har kommit tillbaka och svenska folket kräver dess avrättning. Men varg i Värmland är inte farligare än varg på Skansen, lugnar experterna.
Ja, de är lika ofarliga bägge slagen. Även de som springer lösa i Värmlandsskogarna har ju inte visat att de går på folk på något sätt.
Så att det här att de river får, det betyder att de inte är farliga för människor?
Nej, det behöver absolut inte betyda. Att de går på folk alltså.
Det är ju ett djur som, trots att man har undersökt väldigt, väldigt mycket, så är det fortfarande många frågor kring varg. Men jag säger så här ärligt att jag skulle inte släppa fram mina barn till vilken hund som helst. Absolut inte, för de litar jag inte på. Men en varg litar jag på.
Och vad är en skygg varg att huttla om? I Jämtland kan man träffa på betydligt raffigare storvilt. En älgjägare fick det tveksamma nöjet att möta en livslevande nalle.
Och så heter det så får jag se han framför mig. Så och jag upp med börsa och rikta in. Och så sköt jag skott. Och han inte mer så han inte riktigt. För han var över mig. Så. Och det där det var som en explosion. Det gick så fort så han slog ner mig. Ja, och sen då kände jag att han började bearbeta mig på skallen så det morre liksom och satt in tänderna så det bara krasade, vet du. Och det var ju en jävla tur att han fick tag i halsen för då har man ju varit väck. Det var ju tur han höll till upp i huvudet, vet du.
Skräcken för vilda djur, den levde i svenskarna.
En ny skräck som växte över landet var skräcken för den mystiska sjukdomen AIDS. Den målades upp som en oförklarlig och obotlig farsot. Och forskarna är oroliga för att antalet smittade ska öka kraftigt framöver.
De som främst har varit drabbade hittills var också de som fick känna på människornas förkastelsedomar. De homosexuella är utpekade. Och i Tanums kommun på västkusten är en förening för homosexuella inte längre välkomna att ha sitt sommarläger.
Det är bygdens folk här runt omkring som har reagerat.
Vet du hur den här sjukdomen smittar?
Nej.
Vet du vilka den kan drabba?
Det är väl homosexuella.
Det är alltså en opinion här då som är rädd för att de homosexuella här i Tanum ska smittas av den här sjukdomen.
Ja, dels det och dels... Vi vet ju inte det. Det kan ju smitta på andra också. Det vet vi inte idag.
Är det fritidsnämnden då alltså som är rädd för att den här sjukdomen ska sprida sig här i Tanum?
Ja, det är dels fritidsnämnden och dels är det ju bygdens folk och folken nere i området där nere som lägergård finns.
1984 var året när vi fick speciella maskiner i butikerna som skulle ta hand om ölburkarna åt oss. Och en mycket stor händelse är att vi äntligen begåvades med pastellfärgat papper på sockerbitarna.
Barnfamiljerna hade dålig ekonomi, dåligt semesterväder och egentligen alldeles för få barn. Annars var det mesta sig likt.
Ända till den där dagen när Ronald Reagan, USAs president, öppnade munnen och sa:
All right, my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
Ett röstprov inför öppna mikrofoner för att mäta ljudstyrkan. Reagans valkampanj, det påverkades inte mycket av detta fatala skämt, även om ryssarna blev mycket upprörda naturligt nog. Reagans valkampanj fortsatte och i tv-reklamen för Reagan så var det den ryska björnen som var hotet.
There is a bear in the woods. For some people, the bear is easy to see. Others don't see it at all. Some people say the bear is tame. Others say it's vicious and dangerous.
Thank you all very much. Thank you. Thank you. I think that's just been arranged.
Att det inte blev någon ny president i USA, det kunde vi väl förutse allihop. Även om demokraternas Walter Mondale trodde han kommit på knepet när han för första gången i landets historia presenterade en kvinna som vicepresidentkandidat. Reagan själv tyckte förstås att allt var i sin ordning.
Let me just say, well, you know, good habits are hard to break.
Ronald Reagan och hans Nancy sitter kvar 4 år till i Vita huset. Men i Sovjet fick man byta toppnamn i år igen, bara 1 år efter förra bytet.
Höll de röda och svarta fanor fördes Jurij Andropovs kista till Lenin-mausoleet på en kanonvagn medan militärorkestern spelade Chopins sorgmarsch. När kistan sänktes ner i graven spelades nationalsången och salut sköts in i Kreml. Sen vidtog 5 minuters tystnad. På industrier och arbetsplatser i hela Sovjetunionen stannade verksamheten upp medan fabriksvistorna blåste.
Moskva i februari 1984. En annan av världens stora, Indira Gandhi, hon sa faktiskt så här ett halvår senare.
Well, I've lived with danger all my life and I think I've had a pretty full life and it makes no difference whether you die in bed or you die standing up.
Stora ledare alltid rädda på ett angrepp från motståndaren.
Och såna hade Indiens ledare, Nehrus dotter som levde med politiken redan som 5-åring. Den sista oktober i år tog karriären ett hastigt slut. Några skott från sikher i den egna livvakten. Sen hade Indien mist en stor ledare. Diktator för många, nästan ett helgon för de som bar fram henne.
Lågorna slår upp från traven av sandelträ. En tunn vit rök stiger mot soldiset över New Delhi. Den nya premiärministern Rajiv Gandhi har just tänt bålet. Där ligger hans mor, Indira, klädd i silkessari, höljd i blommor. Indira Gandhi har förts på en kanonlavett genom New Delhi centrum ner till floden Jamna, en biflod till den heliga Ganges. De brahminska prästerna mässar opörligen sina böner. Vita skilanger av jasmin ramar in plattformen. En man ställer diskret undan en stor blänkande bensindunk. Bakom kören av röster, Indira Gandhi, Indira Gandhi.
Det var religiösa motsättningar i det stora landet som ledde till Indira Gandhis död. Sikher hade hämnats blodbadet vid deras gyllene tempel i Amritsar tidigare under året. Och efter mordet på Indira Gandhi så startade klappjakten på sikher i Indien. Men för många sikher var i alla fall det viktigaste att tyrannen Gandhi var död.
Det här är en glädjens högtid. Jag befinner mig på en fest som Gurdwara Sangat Sahib håller. Gurdwara Sangat Sahib är en religiös sikhisk organisation som finns här i Stockholmstrakten.
Ja, vi har samlat här idag för att hylla först våran sikhbröderna som har offrat sitt livet.
En ren glädjefest bland sikher i Stockholm. Indira Gandhis mördare hyllas för sin insats mot våldet i Indien.
Det är orsak för alla våld i Indien, det är Indira Gandhi. Och vi tycker att de har gjort en bra jobb och vi hyllar dem. Och nu ska vi tacka här Gud först för vår hjälp. Och
storbandsledaren Count Basie dog under 1984. Han var kanske, som vissa sa, en konservativ jazzmusiker som inte flyttade musikens gränser och sådär. Men en sak är säker, det var bra i alla fall.
Och en klassisk hjälte har lämnat oss. Den enda sanne Tarzan är död.
Det har funnits många som velat vara Tarzan, som försökt vara Tarzan, som försökt säga me Tarzan till Jane, som försökt få Cheetah att vara något mer än en apa, som försökt simma snabbare än alla krokodiler i lagunen, som försökt svinga sig i lianer, som försökt stöta ut det långa djungelvrålet. Men det har bara funnits en som gjort det som man minns det, Johnny Weissmuller. Fyra generationers Tarzan. Han simmade verkligen fortare än krokodilerna i lagunen. Han tog 5 OS-guld i simning i verkligheten, säger en krokodil som har gjort det. Johnny Weissmuller dog i Acapulco i Mexiko, 79 år gammal, men egentligen ålderslös, evig, i djungeln, med sina väldiga muskler och sina starka vader, sina dumma ögon och sitt charmlösa leende. Han var Tarzan, apernas son. När han inte var det, så fanns inte Tarzan. Nu finns inte Johnny Weissmuller heller. Johnny Weissmuller är död. Länge leve Tarzan.
Hej Göran Thunström. Jag heter Jarl Alfredus på Dagens Eko. Jag kan berätta för dig att du har fått Nordiska rådets litteraturpris. Det är sant.
Ja, varför är ingen tar under för mig då?
Ja, för att du har varit ute och köpt skor till barnet.
Ja, det var ju fantastiskt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Får jag klä av mig först?
Hade du väntat det här?
Nej, det har jag verkligen inte gjort. För att Sverige har ju fått så väldigt många sådana här pris och sådär. Så att... Nej, jag har verkligen inte trott att vi var utomlands hela tiden. Jag har inte haft så stora tankar på det.
Du kom just tillbaka från Indien.
Ja, jag kom i natt så att jag är lite förvirrad än.
Det är ganska roligt besked ändå.
Ja, det tycker jag är fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska göra.
Vill du höra motiveringen?
Ja, det vill jag.
Det står att Göran Thunström i juloratoriet fogar samman människöden som stämmor i ett körverk och gestaltar möjligheten att ur kaos skapa världen på nytt.
Mycket vackert sagt. Ja, vem har skrivit det då?
Ja, det är den här juryn då.
Ja.
Är det precis vad du har velat säga och göra med det?
Upprikt sagt så hörde jag inte vad du sa, alltså att jag är lite uppjagad så. Det, men jag vill ju alltid skildra små människors realiteter. Jag vill försöka lyfta fram det som är det stora äventyret innanför varje liksom blank liten fasad. Va? Och visa att där inne finns något som är gigantiskt. En sorts tro på människan om du vill.
Tre bländvita leenden. Svenska, men skolad i det väldiga landet i väster. De dansade rakt upp på prispallen i Eurovisionsslagen. Herreys, bröder, samtränade, unga och vackra. Sjöng och dansade, och en kvinnlig krönikör i tidningen Expressen skrev: jag tvål dem inte. Men guldskorna hade de lika väl på sig. Har inte Sverige varit bra i år? Vi vinner både Eurovisionsslagen och Oscar.
Ingmar Bergmans Fanny och Alexander sopar hem hela 4 Oscar i Hollywood. Det är strålande. Sen kan purister komma och påpeka att filmen är flera år gammal och redan tidigare 2 år i följd till och med utnämnts till Sveriges bästa film. Men 1984, det var Fanny och Alexanders stora år. Oscar och svensk tv-visning och allt sammans. Och det var också Jarl Kulles år. Bergman och han slog till med King Lear på Dramaten. Och här slår Kulle till som Gustav Adolf Ekdal i Fanny och Alexander.
Gustav Adolf Ekdal är förtjust i damer. Vad ska man göra åt det? Det blir ingenting att fnissa åt. Maj ska gå sin egen väg genom livet och jag ska ge henne en fast grund att stå på. Nu kan det vara nog snackat om den här saken. Operasångaren sa någonting om att han skulle titta över med frun och barnen. Kom nu.
God natt, mamma. Kom nu, Alma.
Jag kommer tillbaka om några timmar.
Du gör så fan heller. Kom nu! Lugna dig,
Gusten. Ja. Du är röd i ansiktet. Du kan ju få slaget.
Jag är fullkomligt lugn. Det är du som skriker och bråkar. Och jag vill ha slut på det här kortare mellan dig och mamma.
Jag tycker personligen att det här med Oscar och fyra Oscar, alltså det är ju för sig väldigt roligt. Men det har ju inte egentligen ett smack med om man har gjort ett bra jobb eller inte. Utan det är, ja, men det har inte ett ögonblick med ens konstnärliga verksamhet. Utan det här är ju den här Oscar-grunkan, det är ju den amerikanska filmbranschen. Och det vanliga är ju det att den brukar alltså belöna sig själv. Och i det här fallet så tycker jag att de har tagit isen och knakat. Alltså.
En annan pristagare 1984 var journalisten Jan Guillou. Han fick Stora journalistpriset för att han envist prövat rättens behandling av en skånsk yngling som dömts till 10 års fängelse för mordbrand. Efter Guillous bevisföring inför svenska folket via tv friades Kate Cederholm.
Det är klart att jag har hävdat att det ska ta 3 år för att få fram rättvisan. Det är sorgligt, men det är frågan om... Jag har hela tiden tänkt på, visserligen vill jag ha en friande dom, men vad som står i domen, det är också viktigt för mig. Att det brist på bevis och annat, det är inte så roligt att dömas på ett sådant sätt.
Nej, ingen kan bevisa att Kate var med när ett raggargäng brände ner en motorgård och dödade ett vittne till branden. Han kan lika väl ha varit på en familjemiddag i Klippan som journalisten Jan Guillou visat. Kate stämmer staten för de 3 år han hunnit avtjäna av straffet. Jan Guillou fick pris för att han avslöjat något som han själv trots allt tror är ovanligt.
Jag tror att det här är mycket, mycket ovanligt. Jag har väldigt svårt att tro att människor kan dömas till så långa straff för så grova brott utan att det finns bevisning. Jag vill i vart fall gärna tro att det här måste vara mycket, mycket ovanligt.
Tänker du fortsätta med såna här jobb?
Ja, det tänker jag förstås göra. Tills det går, så länge det går bra, va? Att hade han Kate blivit fälld så hade jag aldrig kunnat fortsätta. Men nu lär det finnas goda möjligheter.
Ett journalistiskt experiment, men en ekonomisk katastrof, det blir väl tidningen Stockholms-tidningens eftermäle.
Vi har fått beskedet att företagsstyrelsen kommer imorgon att begära sig själv i konkurs. Det är vad som händer.
Ja, vad ska man säga? Man blir både förbannad och besviken på en gång faktiskt. Vi hade ju inte väntat oss att det skulle bli konkurs. Vi tycker att de väljer den allra sämsta vägen. Först väntar vi oss ju inte en nedläggning. Sen kunde vi absolut inte tänka oss konkurs.
Ja, det är klart att det känns bittert att inte få fortsätta. Och det känns... det känns bittert att vi inte fick en riktig chans.
Affärerna kring Stockholms-tidningen fick oproportionellt stort utrymme i massmedia, tyckte många ut i landet när det ekonomiska utredandet började. Men affärerna, de är långt ifrån klarlagda än. Kanske kommer till och med styrelsemedlemmarna att stämmas av konkursförvaltaren. Det var i alla händelser många som tyckte att affärsmetoderna kring Stockholms-tidningens nedläggning var mycket solkiga.
Men för andra svenska företag började hjulen rulla igen 1984. Rekordvinster noterades på flera håll, året som löntagarfonderna infördes.
Debatten om fonderna kom att handla om huruvida deras aktieaffärer är offentliga eller inte, och deras kapitalplaceringar inleddes. Men de borgerliga partierna räknade och räknade för att till sist kunna berätta att mellan 700 och 800 kronor ska varje svensk få när fonderna avvecklas.
Öljätten Pripps var ett av rekordföretagen. Ölkonsumtionen har inte ökat så här mycket på över 20 år. Experter i en Stockholmspark resonerar om vad ökningen beror på.
Tack vare att spriten är för dyr.
Är det därför?
Ja. Tror jag. Jag vet inte, men jag tror det.
Men spriten har ju varit dyr länge, det har ju alla sagt.
Ja, men nu höjer de spriten, nu höjer de vinerna istället. Så nu är vinerna för dyr. Därför har ölförsäljningen ökat. Ölförsäljningen har stått still rätt så länge, mycket lite i förhållande till vinet.
Det är väl fortfarande så där att någonting måste man ha att samlas omkring, och då är det väl det, då blir det väl ölflaskan då. Om det inte finns något annat.
Svenska folket spelade för 10 miljarder kronor i år. Penninglotteriets PR-general funderar över den 20-procentiga ökningen.
Jag tror att det är flera samverkande faktorer. Till att börja med är attityden. Attityden till allt spel har ändrats i det här landet åtskilligt på de sista 10 åren. Förut var det fult att spela, det är det inte längre. Nu har folk förstått att det är ganska roligt, det är underhållande och det kan ge den där oväntade pengen som man får behålla själv utan att kronofogden är där och sliter av en kläderna.
Men är inte det fult då?
Vad är det som är fult menar du?
Att få pengar som inte kronofogden får med.
Ja, man har ju fått sitt i källaren redan, åtminstone när det gäller tipset, för att du ska inte tro att staten på något sätt missar chansen att plocka in de pengarna.
1000 kronor per svensk i genomsnitt satsas på spel. Hur är det med generalens samvete?
Det är ju inte spontanspel vi sysslar med. Du rusar inte in 5 minuter i 6 en torsdag och börjar slänga upp den ena hundralappen efter den andra och skriva kuponger så pennan blöder. Det gör du inte. Däremot är det naturligtvis mer spontanspel om du går på Solvalla och spelar på totalisator när de ropar sträckbanden och du rusar iväg. För då kan du ju på några minuter spela bort hela faderns arbete om du vill. Nej, jag har faktiskt inget dåligt samvete. För att de som går in i det här, de går in med öppna ögon. De har chanser att vinna pengar. De spelar för att det är underhållande och de spelar framförallt ganska små belopp.
Årets profet var tvivelsutan denne man, Alf Svensson, som redan på försommaren antydde det som sen blev höstens stora politiska händelse.
Vi har under resten av 80-talet en obeskrivbar möjlighet att få vara med om att återföra vårt land och vårt folk till den kristna etiken och moralen.
För ett av de stora misslyckandena för de politiska journalisterna i Sverige var ju att ingen lyckats komma på att det valtekniska giftermålet mellan Centerpartiet och KDS var på gång.
Och att 1985 års val påverkas av samarbetet stod fullständigt klart för alla berörda.
Om KDS sedan ger mittenblocket det här krafttillskottet så ökar det naturligtvis möjligheterna för en icke-socialistisk majoritet.
Det här är ju ett sätt att manipulera med Sveriges grundlag. Enda skälet är ju att kringgå spärren och låta KDS komma in i riksdagen trots att de bara är 1-2%.
Hela hösten fortsatte Olof Palme sen på det här temat och många ansåg att det berodde på att hans egna opinionssiffror var så genomusla. Till och med vid riksdagens högtidliga öppnande fortsatte kontroversen.
Genom medverkan av ett av riksdagens partier kan dock vid nästa val ytterligare ett parti bli representerat i riksdagen, trots att jag av egen kraft inte förmått erhålla en sådan representation. Detta innebär att grundlagen kringgås och att överenskommelserna kring vårt styrelseskick har brutits. Detta är djupt beklagligt.
Ja, det är exempellöst. Jag tror att det har aldrig någonsin förekommit att någon har använt en regeringsförklaring för en direkt partipolitisk polemik.
Det här var alltså ett exempel på att året 1984 var ordningsfrågornas år i politiken. Får man säga så vid det tillfället? Är den frågan egentligen rätt hanterad? Och så vidare. Priset i den tävlingen tog nog moderaten Nils Carlshamre när han skulle förklara varför Moderaterna inte stödde förslaget att även barnaföderskor skulle betala för uppehället på sjukhuset. Moderaterna är ju annars rätt pigga på avgiftsfinansiering.
Ja, vi gör det därför att förslaget har kommit till på ett sådant klantigt sätt om inte annat. Det slängs fram helt plötsligt gömt i en proposition som handlar om mycket annat. Och det är inte på vanligt sätt utrett och berett.
Arbetslösheten fortsatte att vara hög. Mot ungdomsarbetslöshet infördes ungdomslag. Det var nog årets mest misshandlade ord. Det var ingen lag om ungdomar. Det var att ungdomar skulle arbeta i lag. Ett lag arbetade på tåg.
Ja, god morgon och välkomna ombord på den här Västerdalsexpressen tåg 3323 mot Borlänge. Nu är det väl bekant att vi har kaffe ombord på tåget här. Mycket gott, så hoppas ni fikar och att ni mår bra.
Och Karina Sigfrid, så går affären ombord?
Ja, de tycker ju det är jättebra. De flesta de köper ju.
Vad gjorde du innan du fick den här ungdomsplatsen?
Jag var arbetslös.
Nu har man ju kritiserat den här ungdomslagen för att det bara är 4 timmar om dagen man ska få jobba. Vad säger du om det?
Ja, men det är väl bra att det är någonting.
Men det var ingen enighet om förträffligheten hos idén med ungdomslag. I TV-programmet Ärligt talat mötte ungdomar Olof Palme, och den här flickan gillade inte idén.
Nej, det gör jag inte. Det är bara ett sätt att få ner arbetslöshetssiffrorna, va? Så man har något att visa upp i valet.
Dagens Eko onsdag. En rederiepok går i graven. Salens i konkurs. Största smällen för bankerna sedan Krygerkraschen. Och 2000 anställda drabbas.
Dödsbudet för Salénrederierna. Och personalen kunde inte få några som helst löften av Sven Salén.
De som arbetar direkt i rederierna, vilket ju är merparten, får naturligtvis nu se sina jobb i fara allihopa.
Hur upplever du personligen dagens beslut?
Ja, det är en mycket vemodig dag.
2000 människor mister jobbet. Staten förlorar 500 miljoner på den här affären, men valde å andra sidan att avstå från en annan affär. Inga mer pengar till Uddevallavarvet. Vi lägger ner, meddelade Svenska Varv sina 2700 anställda. Beskedet kom mitt i värsta julstök.
Det är fruktansvärt.
Vad tänker du göra? Har du planerat för det här?
Nej, vi var inte beredda på det. Vi hoppas ju det sista. Vi trodde att trogen skulle ordna upp det. Jag har stora förhoppningar fortfarande.
Vad betyder det här för dig?
Ja, jag har inte kunnat smälta det här ännu.
Vad säger du om det här beskedet ni har fått nu?
Ja, det är ju skit.
Vad gör du?
Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska tänka igenom det. Man kan ju inte tänka sig något ännu.
Ja, det är inget vidare alls. Det är tråkigt. Det är bara hoppas att regeringen gör något. Med frågetecken.
Hur känns det för dig?
Ja, jag har nyss köpt hus och vet inte vad vi ska göra, men vi får hoppas. Vi får leva på hoppet.
1986 är varvsepoken i Uddevalla definitivt slut. Då stannar varvet helt.
I Frankrike så var det mycket som stod stilla under ett kaotiskt 1984. Men arbetarna marscherade mot planer på att stänga gruvor i Lorraine. ...300,000 västtyska metallarbetare drabbades under året av den största arbetsmarknadskonflikten i landets historia.
Vi är den helt zusammengekommen om dieser Kumpanei von Kapital und Kabinett entschieden entgegenzuwirken.
Och gruvarbetarna i Storbritannien hann demonstrera många gånger under sin strejk. Den började i mars och den pågår än. Gruvarbetarna vill rädda jobben, gruvindustrin vill lägga ner en lång rad gruvor. Och järnladyn själv, Margaret Thatcher, hon stod orubblig på industrins sida.
It doesn't matter how long this strike goes on. Uneconomic pits will have to be closed. If this strike does go on, all right, it's been on 6 months.
Men inte bara Thatcher verkar orubblig i den här konflikten. Gruvarbetarledaren Arthur Scargills kamp var mot Thatcher och för jobben.
Margaret Thatcher stod i rampljuset på många sätt under 1984. När andra länder gick med på att minska sina svavelutsläpp med 30% för att stoppa skogsdöden, sa Margaret Thatcher nej. Hon gick emot ordföranden i brittiska miljöutskottet, som förresten sett svensk skogsdöd på nära håll.
Well, we can certainly understand why you are all so very, very worried. It is a very grave problem and it's a growing problem.
Margaret Thatcher tycker inte att det är nog bevisat att det verkligen skulle hjälpa mot skogsdöden att minska svavelutsläppen.
Ett lyckades hon med under året, att sälja ut det brittiska televerket till privata intressen. Kan det vara det som inspirerat kritikerna mot det svenska televerket under 1984?
Riv upp monopolet, krävde ju kritikerna. Ring och gör någon glad, svarade televerket i färgglad reklam. Men familjen Tregenbo i Åkersberga kunde inte ringa. Telefonen var avstängd under lång tid sedan de klagat på en räkning. Televerket satte då upp en speciell mätare hemma hos familjen för att kontrollera deras ringande. Men sen upphörde visst intresset.
Jo, under tiden vi gjorde den här mätningen då upptäckte vi att den vevade upp ett lokalsamtal till exempel. Jag kunde ringa någon som inte var hemma och ändå klickade mätaren över. Och i juni ringde jag då, i början av juni så ringde vi i England och då började den Oslo och veva upp samtalen innan abonnenten svarade. Jag ringde till lokalstationen, jag ringde 9410. Jag måste ha ringt två dussin gånger och rapporterat de här sakerna. Och även då lokalsamtal och rikssamtal inom Sverige hände det här på då och då. Ingen kom. Ingen kom, ingen brydde sig om det. Det var precis som det aldrig har hänt.
Det visade sig att det var många svenskar som hade problem med Televerkets räkningar. Kan de inte räkna, undrade folk. Det blev rena stormen mot Televerket. Familjen Tregenbo, de fick tillbaka sin telefon. Och Televerket, de lovade sig över sina rutiner.
Årets spel, det var nog schack. Eller chess kanske.
Det var också spel för fulla salonger och för galapettrar.
Jag säger, om jag hade haft vattenfast mascara då hade jag suttit och gråtit hela konserten igenom, tror jag. Det är otroligt vackert.
Dr. Berghagen?
Det är svårt att hitta ord så här.
Ja, jag tänkte du skulle hitta några.
Ja, fantastiskt. Jag tyckte det var enastående. Sen tycker jag det är fascinerande att se Benny och Björn stå där och tänka Waterloo och den tiden. Så står han där framme, den jäveln. Och här är enormt. Vilken kille, vilken musikant, vilken spelman.
Ja, Benny Andersson, nu är det slut på konsertturnén. Nu ska du få en chans att summera det här och du får inte använda ordet fantastiskt.
Nej, det var rätt kul. Det var det faktiskt.
Var det något speciellt med just Stockholmsdelen?
Ja, det är det. Men jag har längtat hela tiden efter att få spela här faktiskt.
Vad gör du nu? Vad ska du göra nu?
Nu ska jag gå och dyka champagne.
Men all musik är ju inte så här vacker och så här snäll. En sorts musik som inte alls är snäll är hårdrocken. Den har haft en slags genombrott i Sverige efter många år i år. Äldre förfasar sig, men här är det mer än någonsin så att vi äldre förfasat oss över attributen, inte över själva musiken.
Kedjor, läder, hemska kindtänder, närmast nazistiska symboler, okkultism, vampyrer och rent skärt våld är det som sålt hårdrocken till den unga publiken.
Ett skräckexempel var en amerikansk grupp som inför en mycket ung publik i höstas högg huvudet av en naken flicka på scen. Det var på låtsas, men det var inte speciellt lätt att upptäcka. Ändå hävdar en annan hårdrockmusiker, sångaren i den brittiska gruppen Iron Maiden, att hårdrockare inte är några våldsamma människor.
I'm not a violent person. I mean, I don't
like violence. I mean, I don't get into fights. It's too much of people going around trying to tell other people what they should think. And I think people should be left to make up their own minds.
Är det något nytt det här i ungdomskulturen? En forskare, Erling Bjurström på Statens ungdomsråd, tycker att musikformen är ganska ofarlig.
Det är klart att det förekommer såna här övertramp överallt, va? I hårdrockmusiken. Men i stora hela tror jag inte alls att den är skadlig på något sätt. Musiken i sig är ju ofta ganska bra faktiskt i hårdrockmusik. Och det är ju också en traditionell rockform, va, som lever vidare här. Det roliga är att hårdrockare, som jag har förstått det, de ser sig själva som ganska konservativa när det gäller musiksmaken. Sen när de här debatterna och detta blåser upp så är det ofta just den här imagen och bilden som kommer fram. Va?
Men de som lyssnar på hårdrock nu, blir de någon slags våldsverkare? Finns det risk för att de blir våldsverkare? Finns det risk för att de inte bara tar musiken till sig utan även den framtoning de har, vissa band har, med våld?
Ja, risk finns det ju naturligtvis. Va? Och speciellt om vi säger att sådana här band som riktar sig till ganska unga grupper då, 12, 13, 14 år. Men en sak som har slått mig när jag har pratat med hårdrockare, det är att de har ofta en väldigt klar bild av hur det här fungerar. Va? Man pratar om kommersiella intressen och man skrattar lite lätt åt sådana här överdrifter och tycker att det är barnsligt. Åtminstone de hårdrockare som är lite äldre, 17, 18, 19 år sådär.
Ett våld fjärran från svensk ungdoms låtsasvåld. Det är verkligheten i Beirut. En som det verkar evig oroshärd. I våras var kalabaliken värre än på länge. Amerikanska marinsoldater som kallades hem och samtidigt gled in ett spöke från andra världskriget. Ett slagskepp. En förstörelsemaskin av fullständigt groteska mått som låg utanför Beirut och sköt Volkswagen stora projektiler in mot bergen. Förhållandena i Beirut var obeskrivliga. Riksradions Anita Ramberg fick ha guide som lotsade henne genom kulsprutesalvorna där de skulle ta sig igenom staden.
Och där nere, i ett område som borde vara helt tomt, lever flyktingarna. De som har förlorat allt, de som bara kan bo där ingen annan vågar bo. De som inte har släktingar att flytta till, inte pengar att hyra något tryggare för. I ett förfallet ärrigt hus, den gång ett litet pensionat, Grand Hotel Libanon, lever tre familjer. Huset är ohyggligt utsatt, bara tre rum är trygga nog att sitta i. Och det är bara på dagtid. De sover tillsammans med de andra flyktingarna i kvarteret, i källaren, i grannhuset. Om vi är rädda, säger de, vad hjälper det nu? Vi har ingen annanstans att bo. Tiotusentals människor är flyktingar i sin egen stad, från förstörda hem eller från gator och hus där inget skydd finns mot kulor och granater, till vad de har råd med eller hittar i tryggare delar av stan. Tomma lägenheter, skolor, kontor och källare. Men över skottlossningen, som aldrig tystnar helt, hörs på båda sidor en och samma sång. En tårdrypande slager. Den hörs genom öppna fönster på hög volym från lägenheter på båda sidor. Kanske för att det är en fyraåring som sjunger. Kanske för att sångerskan är dotter till en shia-muslimsk mor och en maronitisk kristen far. Kanske för texten, på arabiska, franska och engelska. Jag är ett barn som vill leka, ett barn med något att säga. Ge oss en chans, ge oss fred.
Flyktingarna lämnade krigets Libanon. Trelleborg fick ta emot många av dem.
And we are coming from the killer and the, from the bad situations and from the troublemakers. We don't want to come back. We want to stay here because you have nice town and nice country and you accept.
Det blev nästan väl många. Svensk flyktingpolitik utreddes medan gränspolisen knäade under bördan och hade fullt få att skilja agnarna från vetet.
Man uppgav att barnen hade ätit upp passen under vägen. Vi kunde konstatera att det var en person ombord som var etablerad i Sverige som åkte tillbaka med samma färg. Idag när den personen kom tillbaka så hittade vi de uppätna passen i hans tillhörighet. Och det framkommer då att kvinnan har varit etablerad bland annat i Amerika och i Spanien och andra länder. Hon har alltså inte varit i Libanon på en längre tid. Man kan väl åtminstone inte påstå att de kommer från krigets fas i Libanon. Och genom att vi får en massa såna här tips och saker konstaterat så är det ju så att vi blir lite, kanske lite bittra och lite ledsna över att Sveriges välvilja utnyttjas så otillbörligt som det görs.
Ja, det var oundvikligt. Många flyktingar skickades iväg igen.
We know that Sweden is the country that love peace. Of all countries that Sweden love peace. Truly we're surprised.